Något som har blivit väldigt, väldigt vanligt nu, mycket mer än förr, det är ju att man sjunger lovsång i gudstjänsterna. Man offrar Gud lovets offer med läppar och förhoppningsvis också med hjärtan. Tycker Gud om våra lovsånger? Ja, det är såklart att han gör det. Speciellt om vi sjunger med resonans i våra hjärtan. Det är lovsång i himlen, så varför skulle inte Gud tycka om lovsång här på jorden? Men det finns någonting som Gud tycker ännu bättre om än lovsång. I första Samuelsbokens 15 kapitel och vers 22 står det så här. Det är profeten Samuel som säger de här orden. Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Jag kommer hoppa lite fram och tillbaka i min predikan idag. Och jag ska gå till Johannes evangeliets andra kapitel, vers 1 till och med 11. Och jag ska berätta och sen ska jag läsa innantill. Det var bröllop i Kana i Galileen. Och bröllop är ju alltid förknippat med glädje, god mat och många gånger också mycket folk. Och jag tror att när de hade bröllop i Kana så var det fler bröllopsgäster än det för det mesta är när vi ordnar med våra bröllop. Det var som sagt var mycket mat, mycket glädje och det dracks mycket vin. Det dracks mer än det som hade ordnat med bröllopet hade räknat med. Så plötsligt så inträffade det som inte fick hända på ett bra bröllop. Vinet tog slut. Det var ju katastrof. Brud och brudgum skulle ju bli utskämda. Det skulle pratas i byarna om det här under åratal. Vilken katastrof. Vinet tog slut. Nu var det så att Jesu mor Maria var på det här bröllopet. Och det var också Jesus och hans lärjungar. Maria kommer till Jesus och berättar om den prekära situationen. Det är väl troligt att hon var vän med brud och brudgum. För det hade ju inte gjorts någon allmän annonsering om att vinet var slut. Det vet vi när vi läser lite längre fram. Och då kommer frågan, varför berättade de det här för Maria? Vad tror ni? Maria var ju en fattig snickarhustru. Och vid det här taget var hon nog änka också. För Josef dog tidigt. Hon hade inga pengar. Och förresten, vad hade pengar hjälpt? Butikerna kanske redan var stängda. Och så kommer det till Maria och säger: de har inget vin. Är det så att Jesus har någonting med det hela att göra? Det berättas ju inte så mycket i skriften om Jesu liv mellan det att han var med Josef och Maria i templet och ställde till det, eftersom han stannade kvar istället för att följa med hem. Det enda som sägs efter det är att han följde med dem hem och var de lydiga och underordnade sig sina föräldrar. Står inget mer. Förrän fram till när Jesus trädde fram i 30-årsåldern. Men händer det saker och ting som inte vi vet om? Det får ni själva fundera på. Jag vet inte. Men Maria går till Jesus och talar om hur det är. Och Jesus, han är avvisande. Men då går Maria till tjänarna och så säger hon: vad han än säger till er, så gör det. Nu ska jag läsa innantill här. Johannes evangeliet, det andra kapitlet. Nu stod där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: fyll krukorna med vatten. Och tjänarna, de lydde Maria. Och de lydde Jesus. Hon sa: vad han än säger, så gör det. Och så säger Jesus: fyll upp dem med vatten. Och tjänarna är lydiga. De fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han: ös nu upp och bär in det till värden. Och de gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända tills nu. Detta var det första av tecknen som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Jag tror faktiskt att det som öste upp vattnet också började tro. Fast det inte står, så tror jag att det var så. Det här skulle de berätta om, tror jag, under hela sitt liv alltså. Kommer ni ihåg bröllopet i Kana och alla började nicka? Ja, ja, ja. Vi hällde ju upp vatten. Och det blev vin utav det. De lydde. Och när de lydde så skedde det någonting. Gud tycker om våra lovsånger, men ännu mycket mer tycker han om vår lydnad. Också när han säger att vi ska göra sånt som går stick i stäv mot vårt förnuft. Genom hela skriften går som en röd tråd uppmaningen: gör det han säger åt er. Kommer ni ihåg berättelsen om när Jesus mättar 5 000 med 5 kornbröd och 2 fiskar? Fem kornbröd och 2 fiskar. Det var allt de hade. 5 000 förutom kvinnor och barn. Hur många kan vi räkna med att det var där? Vad tror du, Almin? Nej. Många. Jesus tog brödet och så bröt han det. Tror ni att han bröt det 7 000 gånger i 7 000 bitar? Det tror inte jag. Utan jag tror att han bröt varje bröd kanske ett par tre gånger och la i korgarna. Och nu kommer lydnaden in för att undret ska ske. För undret skedde inte i och med att Jesus bröt brödet och la det i korgarna. Det var fortfarande ett visst antal bitar. Och så säger Jesus till lärjungarna: gå nu ut och dela ut åt alla som sitter här. Ja, men det är ju omöjligt. Det finns ju ingen möjlighet att det kan räcka. Men de lydde trots att de inte förstod. De hade ingen tro för att det skulle räcka. Kan jag aldrig tänka mig att de hade. Men de gjorde ändå som Jesus sa. Och så räckte det. Eftersom det fanns några som var villiga att göra det som verkade totalt omöjligt. Och så blev det 12 korgar över. Kan vi föra över det på vår situation? Kan vi ställas inför situationer där vi upplever att Jesus vill att vi kan att vi ska göra någonting där vi vet med oss själva: här räcker jag inte till på något sätt. Är vi villiga att göra det ändå? Istället för att sätta oss ner och säga: Jesus krävde för mycket. Lydnaden leder fram till att undret blir en verklighet. I Första Konungabokens 17 kapitel finns en berättelse om Elia och änkan i Sarefat. En förfärlig torka hade drabbat Israel. Ahab var kung i Israel. Hans drottning hette Isabel. Och de hade fört in Baalstyrkan i Israel. Under många år hade den ene kungen efter den andra, från Jerobeam och framåt, bara gjort det som var, den ene kungen gjorde det som var värre än den andra, och den som följde gjorde ännu värre. Och så kommer nu Ahab och Isabel och de inför Baalstyrkan i landet. Baal var en fruktsamhets- och regngud. Han förknippades också med Belzebul och djävulen. Det var ingen god dyrkan som fördes in. Och all dyrkan vid sidan av Herren Gud är en ond dyrkan. Och så går tisbiten Elia, som var Guds tjänare, till Ahab och säger så här: det ska inte regna och det ska inte komma någon dag över jorden förrän den dag då jag säger det. Han gick alltså tvärt emot Baal. Han utmanade Baal, fruktsamhetsguden och regnguden. Regnguden ska inte kunna göra något. Det kommer bara regn den dagen jag säger det. Ahab, han blir vansinnig och är ute efter Elias liv. Och Gud säger till Elia: gå och göm dig vid bäcken Kerit. Jag ska ge korparna befallning om att de ska bära bröd och kött till dig morgon och eftermiddag. Och din dryck ska du ha ur bäcken. Men till slut så sinade bäcken. Det regnade ju ingenting. Hur länge det dröjde vet jag inte, för det står inte i skriften. Men den dagen då det tog slut med vattnet i bäcken, så får Elia en ny befallning utav Herren. Och det är att han ska gå till Sarefat. Och han går dit. Och när han kommer till stadsporten så finns det en änka som går och plockar lite vedpinnar. Och Elia säger till henne: vill du vara snäll och hämta lite vatten åt mig? Och hon går, men hon börjar gå och säger han: hämta också en liten kaka bröd till mig. Då säger hon: så sant Herren din Gud lever, jag har inget bröd hemma. Jag har bara en handfull med mjöl. Och jag har nu samlat lite ved för att tända eld och gå hem och baka det brödet till mig och min son. Och sen ska vi dö. För sen är det absolut slut. Då säger Elia: gör som du har sagt, men baka först en liten kaka åt mig själv. För så säger Herren: mjölet ska inte ta slut och mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset ska inte heller ta slut förrän den dag då Herren låter det regna på jorden igen. Jag tror aldrig att hon hade varit med om några under förr. Jag vet inte. Men hon lyder. Och då händer detta, att mjölet i krukan tar inte slut och oljan i kruset tar inte slut, utan hon har åt både sig och sin son och andra som hon har i huset. Det finns en liknande berättelse i Andra Konungaboken. Där är det Elias profetlärjunge Elisa som är ute och går. Och Elisa hade profetlärjungar, han också. Och då möter han en kvinna som ropar i förtvivlan till honom. Hon säger: din tjänare är nu död. Alltså hennes man hade varit en profetlärjunge hos Elisa. Och så ropar hon: din tjänare är död och nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina söner och göra dem till slavar. Vad kan jag göra för dig, säger Elisa. Vad har du i huset? Hon säger, jag har inget annat än ett krus med olja. Skaffa dig så många krus du kan. Och gå sen in och stäng dörren om dig och dina söner. Och häll upp utav oljan. Ja. Ett krus med olja i. Hur många tomma krus det var, det vet jag inte. Men det var många. Det kan jag tala om för er. Och hon gör så som Elisa säger och häller upp utav oljan. Och så säger hon till slut, ett krus till, hela tiden, ett krus till, ett krus till. Och till slut säger en utav sönerna, nu finns det inga fler krus. Och oljan sinar. Hon går och berättar det här för Elisa. Och så säger Elisa, gå nu och sälj oljan så att du kan betala din mans skulder och lev sedan på det som blir över tillsammans med dina söner. Det måste ha varit massor med olja. Hon kunde betala skulden. Hon kunde köpa sina söner fria. Det som hade plågat henne i hennes hjärta, det fanns där inte längre. Hon gjorde så som profeten sa. Utan att tvivla, tror jag. I Jona bok berättas det om en predikants olydnad. Nu är det inte fråga om lydnad, utan det är olydnad istället. Lydnad leder alltså till välsignelse, men olydnad till raka motsatsen. Gud ville att Jona skulle gå och predika i Nineve, den stora staden. Han skulle gå och predika bättring. De skulle omvända sig, annars skulle staden och folket och allt som var där i omstöttas. Men Jona, han ville inte. Är det någon av er som vet på raken varför han inte ville? Jag vet det. För det står i Jona bok. När allt är över. Jag ska ta det alldeles strax. Jona åker alltså. Jona flyr till... Vad var det han flydde? Nu har jag glömt det. Tarsis. Han flydde till Tarsis. Och det blev ju ett elände. För Gud ville inte att han skulle dit. Utan Gud sände en fruktansvärd storm. Så att fartyget var på väg att förlisa. Och besättningsmännen kastade allt löst över bord. Allt de hade lastat för att föra till Tarsis. För att sälja och få en vinst där. Det kastar man i havet. Och när det inte hjälpte, då går de ner och väcker Jona, för han ligger och sover. Och säger, hur kan du sova så? Stå upp och åkalla din Gud, du också. Så att inte vi går under. Men det händer ingenting ändå. Och då säger de, vem är det som har gjort så ont så att det här har kommit över oss? Och så tittar de på Jona och säger, vilken Gud tillber du? Jag tillber honom som har skapat himmel och jord. Kasta mig över bord, då ordnar det sig. Och till slut gör de det. Och resten kan ni ju. Gud sänder den stora fisken. Och där pratar Gud och Jona ut med varandra. Och Jona blir villig att göra det Gud vill. Och gå till den stora staden. Och förkunnar att deras synd har kommit upp inför Gud. Och den ska omstöttas om de inte omvänder sig. Och folket lyssnar. Kungen befaller alla i Nineve ska kläs i säck och aska, och djuren ska också kläs i säck och aska om man ska fasta. För kan hända ska himmelens Gud ångra sig. Och Jona går ut och sätter sig och väntar på att staden ska omstöttas. Men det gör den inte, för folket har ändrat sig. Och då blir Jona väldigt bitter, och så säger han de här orden: var det inte det jag visste? Gud är en barmhärtig Gud som ångrar sig. Tecknet på att en profet är en sann profet, det är att det han säger, det händer. Jona ville inte gå till Nineve därför att han var nästan säker på att folk skulle säga: Jona är ingen sann profet. Han profeterade förstörelse, men det hände ingenting. Men det ledde till att människorna i Nineve fick behålla sina liv. Och kanske började det efter det här att tillbe Herren. Nu börjar jag närma mig avslutningen på predikan. Och jag ska läsa ifrån Matteus evangeliets 24 kapitel. Med början på vers 45. Herren vill alltså ha lydnad mer än offer och tillbedjan. Så här säger Jesus: om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: min herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då ska hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom, och i en stund han inte känner till, och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där ska man gråta och skära tänder. Här visar Jesus på lydnadens välsignelse och olydnadens förbannelse. Ingen utav oss som är här är ju i den ställningen som Jesus pratar om här. Berättelsen kan inte överföras rakt ut på någon utav oss. Men ändå måste den kunna tillämpas. Och då tänker jag så här: alla som vi umgås med, har nära kontakter med, är precis som vi älskade av Gud. Ingen är undantagen. Och i Johannes evangeliet kapitel 13 vers 34 och 35 säger Jesus, och nu kommer lydnaden in här alltså. Jesus säger: jag ger er ett nytt bud. Och ett bud är ju till för att hållas. Jag ger er ett nytt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Alla ska då förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jag tycker att berättelserna från Gamla testamentet, det som jag har berättat här, är fantastiska. Det visar ju att Gud kan använda det som ser ut som ett nederlag till seger. Död kan vändas till liv. Men faktum är att lydnaden inför Jesu bud om att leva i kärlek till varandra leder fram till något ännu större. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni älskar varandra. Om människor runt omkring oss förstår att vi verkligen lever i lydnad inför Gud, så att folk runt omkring kan se att vi älskar varandra. Det är ingenting som ska hållas hemligt inom kyrkans väggar, att vi älskar varandra. Utan det ska bli synligt överallt. Där vi är, där vi möter andra människor. Vad var det de sa om den första kristna församlingen? Se hur de älskar varandra. Med en uppriktig, ärlig kärlek. Det kanske inte var så lätt för lärjungarna, som jag sa förut, att gå ut med de här korgarna med några brödbitar i varje korg för att ge till alla tusentals som väntade och var hungriga. Men de gjorde det. Det är inte alltid lätt att älska alla. Det kan jag konstatera. Det är inte alltid lätt att älska alla. Det kanske är lätt att säga det med munnen. Men det är mycket svårare att göra det på riktigt. Men det är det budet Herren har gett åt oss. Och så säger han alltså: jag har större behag i lydnad än till lovsånger och offer. Lovsånger och offer är jättebra också. Men lydnaden sätter Herren före det här. Är vi Guds folk lydnadens människor plus lovsångens och offrens människor? Amen. Fader i himmelen, nu är vi en skara inför dig här som har vandrat med dig längre eller kortare tid. Ibland kanske det är så att vi inte har gjort det vi har upplevt att du ville att vi skulle göra, därför att vi såg det alldeles omöjligt. Och kanske det är så att vi inte helt och fullt har kommit dit än, att vi älskar varandra så som du vill att vi ska älska. Här är den tid som är kvar. Ville vi be att vi skulle genom din heliga andes hjälp kunna komma dit hän att vi vågar mer för dig och kan älska varandra mera. Hjälp oss att det blir vår dagliga bön att fyllas utav kärlek, så att världen ser och förstår att vi hör dig till. Amen.